Spontant så tänker jag att mitt huvudsätt att smita undan känslor nog är att äta.
Ja, och jag får lägga till, utöver att äta så tror jag att jag ibland blir väldigt sugen på att dricka ett glas vin. Eller kanske skylla ifrån mig på någon annan. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Och jag heter Anna Eriksson Skarin. Och det här är Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Ja, okej. Okay. Ska vi börja med te som vanligt?
Vi börjar med te.
Jag häller upp.
Tack ska du ha.
Så,
och sen okay. Nästa stående punkt på agendan då, det är ju våran incheckning.
Ja.
Där vi försöker landa tillsammans i på vårat känslokafé.
Mm. Idag fick jag faktiskt åtminstone ett par minuter innan du dök upp här i solen. Så att jag började där i solen på en stol och försökte bara släppa alla tankar som flyger runt i huvudet när man har så där mycket att göra. Det var inte jättelätt, men att sitta en stund i solen gjorde att jag ändå känner mig lite mer grundad, lite mer med fötterna på jorden än vad jag gjorde innan. Det känns skönt.
Vad bra.
Hur är det för dig?
Ja, när jag var på väg hit så funderar jag lite på det och inser att jag är i ett sånt där läge nu när det känns som att jag håller på att tappa greppet. Till exempel, jag har inte varit så här och klippt mig och färgat håret på jättelänge. Det är en sån här grej som för mig är liksom ett tecken på att nu håller du på att tappa greppet, nu håller du på att tappa greppet. Och sen är det ju idag 30 april när vi spelar in podden och jag har fortfarande inte bytt däck på bilen. Så då är det också en sån här, du håller på att tappa greppet. Så förutom att jag håller på att tappa greppet så är det nog rätt bra.
Härligt. Kommer du hinna byta däcken?
Och sen blir det ju höst, tänker jag. Om inte annat. Jag har faktiskt en kompis som systemsätter liksom under flera år att inte ställa om klockan i bilen.
Mm.
Och att hon insåg att men man vänjer sig. Ja, men man vet ju. Ja, men den går en timme fel åt vilket håll det nu var. Så, och jag tänker att jag har ju faktiskt inte jag har ju odubbade däck. Så det är ju jag gör ju ingenting olagligt.
Nej, okej.
Och det har egentligen inga sådana konsekvenser mer än att jag sliter på däcken i onödan. Men för mig så är ju det här ett mycket mer än däcken. Utan det är ju ett tecken på att du håller på att tappa det.
Mm. Men då tänker jag så här, osökt förstås, på dagens tema. Är du en känslosmitare? Eller det här med att smita ifrån känslor? Eller vad vi ska kalla det här avsnittet? Vad händer i dig då? Nu kopplar du ihop liksom det du upplever nu. Att du håller på att tappa greppet och känslosmita. Finns det någon koppling?
Så jag tänker ju att om jag då ska försöka och se mig själv som en sån här, om jag ska välja att se på det här som ett tecken på att jag inte håller på, att jag är liksom helt fantastisk snarare än att jag håller på att tappa det, så skulle man kunna säga att det faktiskt är ett gott tecken att jag möter den här känslan av att rädslan liksom att tappa greppet.
Mm. Ja, det finns väl vinster med det, tänker jag.
att erkänna.
Att erkänna, att möta. Men om vi börjar andra änden då. Det här med känslor som vi inte vill kännas vid.
Mm.
Jag vet ju när vi skrev vår bok tillsammans så tyckte jag väldigt mycket om det här avsnittet som du påbörjade med att känslorna är budbärare. Kan inte du berätta lite om det?
Jo, men det kom ju till mig liksom som en bild och för mig, jag behöver ju se saker i bilder för att det ska bli tydligt. Och du har ju pratat om det här med känslor och att känslor, de kommer liksom för att tala om saker för oss. Men det var först när jag såg det som en faktiskt, alltså som ett litet hus. Och där jag sitter i det här lilla huset. Och där känslan faktiskt kommer bokstavligen att knacka på. Och att den fortsätter att knacka fram till dess att jag faktiskt öppnar. Och med mindre än att jag öppnar så kommer den bara liksom banka högre. Var det det du tänkte på?
Ja, ja, absolut, ja. Precis. Att det här, ja, men för det hjälpte mig också att få upp den här bilden av att känslan verkligen knackar på och det blir högre och högre, och det här med att man liksom, nej, jag vill inte, och så tar man liksom ett glas vin och en chipspåse och så landar man i soffan, trycker igång en tv-serie.
Fast man skulle kunna säga liksom att mitt det här vältrandet nu i att, ja, jag håller på att tappa greppet, att det är ju faktiskt också ett sätt att smita. Ja, men vad handlar det om egentligen? Det kanske är att, ja, men jag behöver styra om mitt schema, eller jag kanske har några behov som jag behöver möta. Mm. Förstår du? Mm. Att det här att bara konstatera att, ja, nu känns det så här, det kanske inte bara är, det kanske också är någon sorts känsloflykt.
Ja, för det där är rätt intressant. Vad är det som avgör att man vet att man flyr ifrån sina känslor? Mm. Eller inte. Och det tänker jag, det är sånt som vi kanske kommer vältra oss i här under det här avsnittet av podden. För det är väldigt spännande. Jag tror att många, jag tror att många kan känna igen sig i det. Att man kommer på sig med att fly vissa saker. Man kanske har ett mönster för det här som man känner igen sig i. Men att det inte alltid säger, nej, men det är väl något positivt. Ja, men exempelvis om jag springer ut och joggar varje gång, det blir jobbigt. Så tänker man ju att, ja, men det är jättebra med motion. Det måste ju vara något positivt. Sådär.
Mm.
Medan det i själva verket kan vara ett sätt att fly. Så.
Men saker kan ju faktiskt då vara positiva samtidigt som de är, också är en flykt.
Alltså just
en, om din känsloflykt resulterar i att du ger ut och springer 3 gånger i veckan. Så är ju liksom, får ju det en positiv effekt för dig också.
Mm.
Även om du kanske är smartare i förlängningen att motivera sig till motion. Kanske från en sundare plats.
Mm. Ja, men det är väl det som är lite spännande att utforska. Och att förstå sina drivkrafter helt enkelt. Men jag tänker så här, när vi då smiter ifrån våra känslor så får ju det konsekvenser. Och det jag tänker på så här spontant, du får se om du håller med mig eller inte, men jag tänker att det kan bli väldigt otydligt för en själv på insidan, men också ut på utsidan gentemot andra människor. När man smiter undan. Jag tänker på, om jag inte är i kontakt med mina känslor så kanske jag upplever att det blir tomt, jag blir förvirrad. Jag kanske blir stressad för att jag drivs av någonting som jag inte känner eller vet och förstår vad det handlar om. Jag har också upplevt att det har gått så där långt tidigare i mitt liv när jag inte hade så bra kontakt med mina känslor. Att jag vet att jag hade så här en period när allting kändes ganska tomt och meningslöst. Att, ja, men det blev någon slags inre, ett stort hål som jag inte visste hur jag skulle fylla.
Mm.
Kan du känna igen dig i det? Att om man har varit i osynk med sig själv, i okontakt.
Nej, det har jag aldrig varit. Och jag tänker så här nu, att jag har liksom, får inte upp några spontana exempel. Och det tror jag inte handlar om att det inte finns några. Utan det handlar mer om att jag kanske inte har liksom varit och öppnat den burken än.
Mm.
Den här liksom känslosmitar, den aspekten av känslosmiteri.
Nej, för det är precis det jag tänker, att det finns väldigt många aspekter av det, och flera lager. Vi snackar lager, som de sa i den där härliga filmen som jag inte kom på med just nu. Med han träsktrollet, vi snackar lager. Och det är väl det, just det här att när man smiter ifrån sina känslor så kan det ha olika liksom, konsekvenser. Och jag tänker så här att, ja, men när jag landade i det där att det blev tomt, innehållslöst, att jag inte kände att jag var i kontakt med mig själv eller människor runt omkring mig, så är det någon form av psykisk smärta som det ledde till. Mm. Och det kan ju vara liksom djupt, att det kan leda till depression eller ångest eller liksom verkligen psykisk ohälsa om det går så långt.
Mm.
Men det kan ju också räcka med att det stannar vid lite klåda någonstans liksom, som kliar och är lite småstörigt.
Det jag kan tänka nu är att när jag har känt mig utanför i grupper så har jag ju inte riktigt utforskat den känslan, utan mera ställt mig utanför. Att jag har upplevt att jag blir bortvald.
Mm.
Och istället då för att stanna upp och känna, oj, nu känner jag mig utanför. Och vilken jobbig känsla. Det väckte skam. Eller det får mig att känna mig ledsen. Så har jag istället då för att möta känslan klivit undan. Alltså att valt att, ja, men då vill inte jag vara med här. Då går jag och gör något annat.
Mm.
Så det kanske är ett exempel.
Mm.
Eller?
Mm. Ja, men det tror jag. Men jag tänker också, för att veta vad vi pratar om här, så liksom, det finns ju massa olika sätt att smita ifrån känslor. Alltså gå undan är ju, det är ju ett vanligt sätt som du beskriver där. Men det kan ju vara, vi har pratat om att springa, jogga, motionera, träna, alkohol, narkotika, tobak, äta. Och det kan ju vara allt ifrån liksom mat, och det kan vara hälsosam mat. Det behöver inte vara onyttigt. Men godis är ju annars så här, godis och chips och onyttiga saker.
När jag var liksom på min buddhistiska retreat, jag var på en meditationsretreat i 4 dagar, eller om det var 5 dagar. Och man skulle lämna in sin telefon, och det skulle vara helt tyst. Och man skulle meditera då 4 1,5 timmes pass om dagen. Vilket är rätt mycket. Det visste jag inte innan, men jag visste det här med att man skulle lämna ifrån sig telefonen. Och jag hade en idé om att det skulle vara väldigt svårt. Så för då att kompensera så bakade jag så här råfoodbollar, jättenyttiga råfoodbollar. Men jag tog med mig så här 2 hela förpackningar, men så här säkert 15 i varje. Tillräckligt för liksom, tillräckligt mycket kalorier för liksom en vuxen människa säkert i en vecka.
I de här. Men smusslade du in dem?
Nej,
också?
Ja, eller ja. För jag var lite så här orolig för, tänk om det är så där att de kommer att gå igenom våra väskor. För de hade skrivit det att de skulle samla in telefoner, och det lät ungefär som att det skulle stå någon i dörren när man kom, som du vet. Och då tänkte jag så här, shit. Så att ja, jag la dem faktiskt så här invirad i en tröja.
Du ante mig.
Ja, för jag tänkte så här att det kanske någon ser. Och så tar de dem. Och sen tog jag faktiskt med min dator också. Och den virade jag in i en handduk och la så här i ytterfacket. För jag tänkte så här att det här får man säkert inte ha med sig. Och sen hade jag en historia klar. Liksom, men jag kom ju faktiskt precis från ett jobbmöte. Vem lurar jag liksom?
Men tack för tipsen. Jag ska ju på en sån här retreat i juni. Och jag har redan så här börjat planera för hur ska jag liksom klara det här. Hur ska, just det här med rå bars, det har jag verkligen tänkt. Alltså, jag kommer ju svälta ihjäl under den här
retreaten. Jag tänkte att om jag inte får, du vet, mata mitt beroende av skärm, så då kommer jag behöva socker. Det var liksom jag behöver liksom något knark för att ta mig igenom den här helgen.
Alltså, vi måste ju göra ett avsnitt som handlar om beroende, det hör man ju på en gång. Ja, men det ska vi definitivt göra. Det här är jättespännande. Men utöver att äta så kan det ju vara att vi jobbar för mycket. Det är ju ett effektivt, särskilt vi som är egenföretagare, eller generellt sett om man har ett jobb som man liksom brinner för och tycker det är kul.
Ja, och det är ju det
svåra. Det är jättelätt att liksom bara, nej men då jobbar jag istället för att ta itu med det här liksom.
Det gjorde jag när jag blev sjuk i somras. Hur ska jag göra för att hålla mig själv lugn nu? Jag sätter mig och jobbar. Ja. Och det var faktiskt det enda som verkligen funkar.
Ja.
Det är också lite sjukt.
Ja.
Apropå liksom att knarka råfotbollar på meditationsretreat.
Ja, men du ser, vi har så många olika strategier. Sociala medier är annars populärt. Överhuvudtaget saker som man gör på sin skärm. Men spel och allt det där. Men ett sätt som jag också har jobbat jättemycket med tidigare i livet, och på tok för lite numera, det är ju det här med att städa och hålla snyggt hemma.
Aha.
Alltså, det har ju varit så viktigt. Det var ju,
det har jag också helt tappat bort. Jag kanske kan byta socker mot städning. Då skulle min man och mina barn, eller framförallt min man, bli jätteglad.
Ja. Nej, men för det hade jag så här sjukligt. Jag vet jättemånga som var hemma hos mig och sa så här att jag har aldrig sett ett så rent badrum i hela mitt liv. Och jag blev så stolt och så glad när folk sa sånt där. Du vet, jag dammade.
Det har ingen sagt hemma hos mig.
Nej. Jag kommer att jag dammade.
Det ser ut som ett bombat skithus, har någon sagt hemma hos mig.
Ja,
och okay. Att det var väldigt modigt att bjuda in folk, trots att det såg ut som ett bombat skithus.
Ja, där ser man. Ja, man kan få spännande kommentarer från andra.
Absolut.
Nej, men jag kommer ihåg att jag var så där att varje bok i bokhyllan, och på den tiden hade jag liksom, jag pluggade ju litteraturvetenskap och så där på universitetet under den här tiden. Så jag hade ju väldigt mycket böcker. Så att jag dammtorkade varje bok varje vecka. Alltså, helt galet. Idag minns jag inte ens när det hände sist.
Nej.
Men det var ju definitivt ett sätt att smita undan och ha kontroll. Det är ju sånt liksom, välkänt strategi. Eller att hålla på, renovera, ändra, flytta, möblera om. Det är också sådana här, men som jag tror många håller på med liksom för att slippa känna så mycket. Skapa förändring är ju ett sätt att liksom ruska om, och så får man ju den här dopaminpåfyllningen dessutom. Så det tror jag också är en strategi.
Jag kan känna så här att jag önskar att jag orkade ha lite mer kontroll och städa så. Mm. Faktiskt.
Ja, det kan
jag vet inte om det här med att inte städa, kan det vara en smitstrategi kanske?
Ja, det är det ju säkert.
Ja.
Alltså jag tror att det mesta som blir lite för mycket av det goda, då kan man kanske se det som en sån här liten flagga som reser sig och bara vinkar lite så här att okej, titta på det här. Finns det något form av känslosmiteri i det här? Även om det kanske bara är en tanke, men om den där kommer tillbaka väldigt ofta, så tänker jag så här att det är den här lilla flaggan. Då kan man väl, ja, om man vill sitta ner, ta en kopp te kanske, och möta det där istället. Men det krävs ju någonting för att man ska komma dit också.
Vadå menar du?
Ja, men att känna och tänka att ja, men jag vill möta istället. För jag tror också att det finns, alltså man kan säkert leva ett helt liv utan att möta sina känslor. Och att det är det där välstädade hemmet eller det
ostädade
hemmet.
Men det är väl det, tänker jag, de flesta gör. Att man lever hela sitt liv utan att möta sina känslor.
Mm.
Eller?
Ja, men ja, jag tror inte det är ovanligt i alla fall.
Det jag tänker på från mitt eget liv nu, det är att jag har ju... Jag etablerade ju en vana i höstas att jag tränar varannan dag. Så att jag har liksom varannan dag så springer jag en sväng och styrketränar. Och varannan dag så har jag vilodag. Och det jag inser, det är under den här retreaten också. Ja, men då var jag ute och sprang varje dag. Och det var ju lätt, du vet, en känslosmitarstrategi. Och traditionellt sett så har jag också tenderat att trappa upp träningen väldigt mycket. Att jag börjar träna och så bara trappa upp. Och jag har inte riktigt liksom fysiken för att orka det. Alltså jag blir sjuk om jag tränar för mycket. Så hade jag haft kraften, alltså hade jag hållit mig frisk och att kunna springa så här 2 mil om dagen, då hade jag bergis gjort det.
Mm. Och du menar att du hade gjort det som en form av känslosmiteri?
Ja, absolut. Ja, sen det. Tror jag man lätt kan springa hur långt som helst och att det bara är för att man gillar det.
Mm.
Och att det är jättesunt och fantastiskt. Men jag noterar ju i mig själv att det blir att jag tenderar att snöa in och att vanor som är kanske hälsosamma lätt vrids upp och blir ohälsosamma. Så att jag behöver hela tiden liksom vara vaksam på, jaha, nu gör jag det här, det är bra. Ja, fast nu gör jag det här gånger 3. Då kanske det inte är så jäkla bra längre.
Mm.
Kan du känna igen dig i det?
Absolut, jätteväl. Alltså jag är ju väldigt mån om vad jag äter. Och är väldigt intresserad av det. Men det där kan också tendera att bli lite, ja, men ett sätt att liksom, skapa kontroll och sådär. Jag vet inte om jag nämnde det förut, men jag har ju haft ätstörningar.
Mm.
Det har jag absolut inte idag, utan jag absolut inte. Men det sitter ju kvar lite mönster. Och jag tror att det här att man, jag kan också känna igen det här med att om jag drar igång liksom och tränar och att det, liksom, det ska bli så mycket av allting.
Mm.
Och när du säger också det här med fysik och bli sjuk och så är ju, tänker jag att det är ju också kroppens sätt att tala om för oss. Alltså dels så kan vi ju få fysisk smärta eller klåda, men rent fysiskt kan vi också bli sjuka i form av att man får massa infektioner, förkylningar eller influensa. Man åker på saker hela tiden.
Och det kan ju också vara en signal. 2 gånger, va? Menade du psykiskt en gång och fysiskt en gång?
Ja, först menade jag psykiskt.
Ja. Det här. Du kanske sa det, jag kanske bara hörde fel.
Nej, men precis. Och sen att rent fysiskt så kan det också komma signaler som man inte, om man inte lyssnar på det psykiska,
ja.
Så kanske det fysiska måste hoppa in och tala om så här att hallå, knack, knack. Ja, men okej, då börjar vi sätta lite, du får ont i nacken.
Mm.
Nej, men hjälper inte det, men då lägger vi in liksom, då blir det ländryggen. För då, jäklar, ska du väl ändå fatta. Mm. Nej, du fattar inte den här gången heller.
Spänningshuvudvärk i en sån här...
Spänningshuvudvärk, ofta åka på liksom förkylningar eller trötthet.
Mm.
Ja, men alltså, det i kombination med liksom kanske retlighet, att man blir lätttriggad och sådär. Ja, men det är också det är de här flaggorna, de här informationen till mig själv, från mig själv, om mig själv. Så känslor tänker jag, de här budbärarna kommer ju inte bara i form av rena känslor, utan ibland så tar ju kroppen till liksom det tyngre artilleriet.
Ja, men det kan ju vara så. Tänk dig att känslan står där och knackar, och så har hen knackat då skitlänge.
Mm.
Du öppnar fortfarande inte. Då kommer ju känslan hämta några kompisar.
Ja.
Spänningshuvudvärken och ländryggsvärken och magkatarren. Ja. Vad vet jag liksom.
Ja.
Det kanske är så.
Eller ibland kan ju känslan springa iväg och hämta en annan känsla.
Mm.
Alltså säg att det är skam exempelvis. Det är ju populärt så här års. Mm. Nej, men alltså.
Skam inför sommaren.
Ja, precis. Nej, men. Och jag inte vill kännas vid min skam, vad det än är. Och så kanske jag blir arg istället. Mm. Det där tror jag att jag har jobbat jättemycket med i mitt liv. Och att jag har blivit arg på mig själv, på andra. Att det kanske till och med har riktats ut, att jag blev aggressiv, kasta ifrån mig. Det var inte mitt fel, det var ditt fel. Du är dum. Alltså.
Jag gör det jättemycket. Det är ganska svårt att liksom se det på mig själv. Men jag märker att ett av mina barn har ju... Ja, har det här samma beteendet, och om det är något han har lärt sig av mig eller om det är bara väldigt, väldigt grundläggande mänskligt att om han spelar något instrument och det blir fel så är han väldigt snabb på att säga, ja, det är för att du inte lyssnade, eller det är för att det här inte funkar. Att väldigt snabbt leta efter en anledning som inte är att jag gjorde ett misstag. Men jag tänker att ja, men jag tror nog att det där är liksom väldigt grundläggande mänskligt.
Mm.
Och att det är liksom hjärnan som är på något sätt är programmerad för att fungera så. För att slippa, att vi ska slippa känna skam. Eller att den är ju väldigt skamrädd. Hjärnan vill ju liksom inte att vi ska ha fel. Utan den letar ju hela tiden efter anledningar till varför vi har rätt. Och varför anledningen till att inte blev bra ligger utanför oss själva.
Ja, och det tänker jag, det är så skönt, det är så bra att du säger det, för det är så skönt att veta det och bli påmind om det hela tiden. Och det är därför vi också brukar säga att ibland måste man vara smartare än sin hjärna. Och det är därför vi tycker att det här med att sätta sig och dricka te och möta känslan, prata med sig själv, låta känslan och tanken liksom hinna ikapp varandra, eller snarare att tanken hinner ikapp känslan. Och jag tänker att en sån här grej som, eller en grej, en känsla som många av oss har jobbit med utöver skam, som ju är, det borde bli ett avsnitt bara det om skam. Men också rädsla. Och att de är ganska förknippade med varandra, rädslan och skammen. Att när vi blir rädda för någonting så är ju det liksom, då går man ju ofta in i försvar. Försvaret liksom. Och då är det väldigt lätt att skjuta över det på någon annan. Eller att det kan omvandlas till att man blir väldigt ledsen också. Och att, det, att den här ledsenheten kan bli en känsloflykt. Att man börjar gråta liksom. Och jag tänker också socialt gentemot andra, så är ju att vara ledsen är ju kanske mer socialt accepterat än att vara rädd.
I alla fall om man är tjej.
Ja, verkligen. Och är man, och så generellt då, om man är kille, så kanske det är snarare så att det liksom kanaliseras ut i ilska, aggressivitet. Att man blir mer så, liksom, energi, attack. Jag vet inte.
Jo, men så är det ju.
Ja, jag menar alltså, så känslor kan vara ett sätt att smita undan. Precis som träning, shopping, sex, mat, dryck. Och att det här kan sätta sig både fysiskt smärta eller fysisk smärta. Vad är det mer? Alltså hur ska man liksom, kan man göra någonting åt det här? Hur ska man veta? Alltså jag tänker, hur ska vi veta att det är känslor? Alltså jag försöker sammanfatta på något vis. Vi har så otroligt lätt att sväva iväg. Men
kan det inte vara så att det här inte är någonting som man löser? Det finns ingen liksom formel, utan att det handlar om att, ja, men precis som att man behöver äta varje dag och att motion är en färskvara. Det är inte så att man kan springa ett maratonlopp per år och sen lever man på det liksom resten av året. Eller att, ja, men jag andades nu här på förmiddagen, så nu behövs inte det under eftermiddagen. Att det här med att vara i kontakt med sina känslor är precis lika färskt. Att det är någonting vi behöver göra hela tiden. Och hela tiden stämma av. Att på samma sätt som man stämmer av utåt. Jaha, är det här en trygg miljö? Så borde vi också stämma av inåt. Hur har jag det just nu? Hur känns det just nu? Vad behöver jag? Vilken anledning? Finns det någon kanske underliggande anledning till varför jag beter mig så här? Ja, men vad är det som gör att jag valde att springa 7-kilometersrundan istället för 3,5-kilometersrundan? Är det för att det kändes skönt? Eller är det för att jag får en kick av att kunna berätta för folk att jag sprang längre? Trots att jag vet att det kanske egentligen inte är det som är bäst för min kropp.
Mm. Ja, men där känns det lite grann som att den här nyckelfrågan är, hur känns det i mig just nu?
Mm.
Att vänja sig själv och ställa den frågan är ju jättebra.
Alltså, att börja sig själv med att titta inåt, bara en sån sak.
Mm. Ja, men det känns väldigt, det lirar bra med mig, tycker jag. Den ska jag nog använda lite oftare och inte bara köra på. Och då tror jag kanske ändå att jag som jobbar med känslor hela dagarna kanske ställer mig den frågan oftare än andra, det vet jag ju inte. Men
jag tänker att vi liksom kanske kan rättfärdiga både för oss själva och varandra att det faktiskt är en fråga som är vettig att ställa och som vi mår bra av att ställa.
Mm.
Jag tror många av oss har ju fått med oss det här med att man ska inte känna efter för mycket. Och då synonymt, känn inte efter alls.
Just
eller
det.
Hur?
Absolut, det där. Ja, men känn inte så mycket. Det är jättemånga som jag möter när jag är ute föreläsare som säger det. Att det sitter liksom i ryggmärgen. Känn inte efter så mycket.
Var kommer det ifrån?
Ja, men det är väl den här hela liksom vår kollektiva bild på känslor som någonting onödigt. Någonting som är privat, som inte är någonting som vi ska dela med andra. Någonting som inte får styra, som inte får finnas helt enkelt. Mm. Därför det ställer till det.
Mm.
Och det ska väl gudarna veta att det kan göra. Men nu vet vi också bättre att det faktiskt ställer till det ännu mer om vi inte möter känslorna. Mm. Så det är bra att vi hjälps åt att liksom tvätta bort den där. Ja, men det är lite skamstämpel över att känna. Eller ha varit.
Men jag hade ett sånt jättefint möte igår. Jag skulle fotografera en kille. En man som, ja, men han kan ha varit i 50-årsåldern kanske. Och jag ställer upp honom på där han skulle stå. Och så instruerade jag, men vrid huvudet lite så här. Och så fotade jag. Och han bara, men vad fort det gick när vi var klara. För att jag tog några bilder och de blev jättebra. Så behövde inte hålla på och fippla längre. Och då sa jag, det brukar vara bra när man jobbar lite snabbt. För att man blir inte direkt liksom lösare och ledigare framför kameran ju längre tiden går. Han bara, nej, det var väldigt skönt. Ja, jag var faktiskt lite nervös.
Mm.
Och det tyckte jag var så härligt att vi lever i ett samhälle där det faktiskt finns män som kan uttrycka det inför en hyfsad främling. Vi hade snackats vid på telefon eller jag gjort en intervju med honom innan. Men vi var ju inte direkt, vi känner ju inte varandra.
Mm. Ja, men det är väldigt positivt. Jag blir också väldigt glad när jag möter människor som kan erkänna vad de känner. Ja. Även om det är kanske jobbiga känslor.
Ja.
Då vill jag åka på och berätta om en kvinna som jag, en vän till mig som jag träffade igår. Som har blivit sviken många gånger och liksom i sina kärleksrelationer. Och nu senast när det hände så bestämde hon sig för bara att nu är det nog. Och så har hon blivit tydligare utåt och satt gränser mot andra. Och också, det här har också gjort att hon har börjat se på sina vänner på ett annat sätt. Vilka är det som bryr sig? Vilka hör av sig? Och det har gjort att hon också börjar få syn på sin egen ensamhet. Och nu var det ju nyligen påsk och hon var ensam. Och hon berättade om sin ensamhet och hur jobbigt det är att ta kontakt. Men alla är så uppbokade. De har barn eller familj eller partners och släktingar och vänner. Alltså hon blev ensam hela påsken. Och trots att det var smärtsamt att höra och jag liksom kände verkligen med henne. Så var det också att jag fick en väldigt så här bekräftelse i vad jag känner igen mig i det där. Jag lever ju inte ensam nu sedan många år, men jag har gjort det mycket tidigare. Och det här med att, ja men den här ensamheten, och det var så skönt att bara, vi är inte ensamma i det vi känner.
Nej.
Och när vi delar det så händer ju någonting.
Mm.
Så det är ju också ett sätt att sluta smita, det är ju att dela med andra, att bara sätta ord på eller be om, liksom, jag behöver någon som lyssnar en liten stund.
Mm. Och vad fint tänker jag att hon berättade om sin ensamhet. Jag kan ju relatera till det också såklart. Det tror jag alla människor kan göra. För den här rädslan att vara ensam är ju, det är ju också en överlevnadsrädsla i oss. Men jag tänker att ett annat sätt att möta den rädslan eller att hantera den, eller ett sätt att reagera snarare, är ju att hamna i skam. Jag är ensam, jag känner skam. Och att man sen drar sig undan och att man gör sig själv fel för att man är ensam. Det är inte din väns fel att hon är ensam. Det är ju, så här ser livet ut och det är ju inte, det är ingen skam i det. Och jag brukar ofta tänka att ja, just nu är det hon som är ensam. Vem vet, om några år då kanske det är jag som sitter där. Livet har förändrats. Så att det är ju inte så att man kan dela in. Ja, allas liv har ju olika skeden på något vis. Så man vet aldrig riktigt hur det blir.
Mm.
Och att man får ha både en tillit och en ödmjukhet inför det.
Mm.
Och om man inte då eller om man inte väljer att smita undan sina känslor, så behöver det inte vara riktigt lika läskigt att hamna i de skedena i livet där, om man till exempel är ensam eller så.
Mm, mm. Nej, men precis. Ja, det är, ja, och just den här rädslan för ensamheten, det är någonting som vi verkligen delar. Det tänker jag också att vi kommer att fördjupa oss mer i ett annat avsnitt. Men om vi ska sammanfatta.
Nu blev vi alldeles här allvarliga.
Ja, nu blev det allvarligt. Nu ska man ha haft så här lite musik med lite.
Ja.
Ja. Nej, men en annan sak som jag tänker på, som jag vill skicka med också, det är det här med att ett nyckelord för att få syn på om det är känslosmitning man ägnar sig åt, det är ju impuls. Om det är någonting som sker på impuls, som är helt oplanerat och som det känns som att jag kan inte kontrollera det här. Jag måste ha chips nu. Eller nu måste jag liksom dricka vin. Eller nu måste jag ut och springa.
När man ju handlar hungrig till exempel, då blir det väldigt lätt att man,
ja, men då kanske det finns
man inte har planerat i,
ja, vagnen. Men då kan det finnas en fysisk förklaring liksom, att hungern driver den där impulsen. Men jag tänker mer så här, när du redan har handlat och är där hemma och du har köpt chips till helgen. Varför pratar jag om chips? Jag äter ju inte ens chips, men okej.
Okay. Nu tänker jag så här, Maria Pia pratar ju alltid om hur hälsosamt hon äter.
Ja.
Egentligen så finns det ett helt skåp inne i hennes hus fullt med chipspåsar som alla är så halvfulla. För att hon äter chips varje dag.
Det var precis därför jag var tvungen att sluta äta chips, för jag kunde ofta inte kontrollera det. Det är verkligen så. Men chips eller godis äter jag inte heller. Men av samma skäl.
Säger hon.
Ja, men vin dricker jag ju. Och om jag känner så här, nu går med darrande händer fram och häller upp ett glas vin. I sådana fall, då kan ju det vara en signal att nej, men det här var ju inte planerat.
Mm.
Då kanske det är känslosmitning. Men däremot om jag har köpt en flaska vin som vi ska äta till den här maten som jag har tänkt. Då kanske det inte är att jag känslosmiter, förstår
nej.
Du? Alltså det är det att.
Ja, och jag tror att om man dels törs vara lite ärlig med sig själv och sen att man tränar sig i det, så kan man ju känna, ja, men som jag kan ju känna när jag får så här ett mejl från en kund och när jag får liksom någon typ av ifrågasättande, då kan jag känna så här hur jag bara, jag vill ha en kaka. Och då är det liksom att jag liksom har ett beteende där att, ja, jag kastar socker på liksom saker som känns jobbigt.
Mm. Oh, vad jag känner igen det där. Alltså hela, för mig att skriva böcker, det är ju en enda stor småätarprocess.
En orgie i småätning.
Och det är ju också, det kan vi också slänga in, just det här med att det är ju ett mönster, ett beteende, ett mönster som man har gjort några gånger och det har blivit ett enkelt sätt för hjärnan att handskas med det här.
Ja.
Så därför är det ju precis där att börja ställa nya frågor, skaffa sig nya vanor för de här situationerna. Och det kan ju vara liksom en start i att börja inventera. När gör jag saker på impuls som jag känner att jag inte riktigt kan styra över? Mm. Kan det vara så att det är ett känslosmitar mönster?
Och sen då tänker jag att man inte tror att det här med att smita undan känslor är någonting man lär sig att låta bli och sen är det klart.
Nej.
Utan att det är ju, ja, men som vi, nu är inte vi några liksom orakel så, men vi har ju ändå jobbat med det ganska mycket och har en ganska stor både kunskap och medvetenhet.
Mm.
Och att vi ändå trillar i de här liksom fällorna titt som tätt, dagligen skulle jag säga.
Ja, ja. Absolut. Så är det. Ja, men vi har ju i alla fall en strävan att försöka leva så känslosmart som det går. Men vi har ju också skrivit ihop ett litet blad om det här som vi kommer att lägga ut på känslosmart.se. Kan inte du berätta lite om det? Vad handlar det om?
Jo, men det är väl egentligen det som vi har pratat om här i podden. Men kanske i ett lite mindre löste kanterna format. Där man både kan få en definition på känslosmitning och vad det kan leda till. Och sen tips på hur man kan göra för att bli mindre känslosmitig.
Eller känslosmart.
Ja,
jo, men det är väldigt konkret. Mm. Så att gå in på känslosmart.se och klicka dig fram till den här PDF:en eller vad det
kommer det ut som. Signa gärna upp dig också för vårat nyhetsbrev, så missar du ingenting från oss.
Mm. Ja, nej, men ska vi säga så för den här gången? Vad gör vi nästa gång?
Nästa gång. Ja, men nästa gång så kommer vi ju att prata om hur det kommer sig att vi har fler negativa känslor än positiva. Det har vi ju varit inne på under alla avsnitt egentligen här. Varför har vi liksom så här konstiga beteenden när det inte alls verkar som att det gynnar oss? Men det
varför gör vi och reagerar på sätt trots att vi egentligen vet bättre?
Ja,
det precis. Kan väl vara en bra liksom cliffhanger till nästa gång.
Absolut. Då säger vi tack för idag.
Ja, tack och hej.